God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaringar från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlagärningarna. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 16.
Andreaskapellet den här tisdagskvällen då vi ska börja på apostlärningarnas fjärde kapitel. Och det fjärde kapitlet, det kan man kanske dela in på olika sätt, men jag ser här i folkbibeln så har de delat in det i tre delar och det är ganska bra indelat, om jag får säga så. Då är det från vers 1 till och med 22 som handlar om hur Petrus och Johannes anklagas av Stora rådet och de åläggs med ett förbud. De blir förbjudna att förkunna vidare i namnet Jesus. Och det avsnittet ska vi ju titta på till att börja med. Och sen det andra avsnittet, där kan man läsa om församlingens reaktion på det här förbudet. Det står att de samlas och att de ropar endräktigt i vers 24 till Gud. Och det är alltså versarna 23 till och med 31. En gemensam bön om frimodighet att få fortsätta det som Gud har påbörjat genom evangeliet. Och sen ifrån vers 32 kapitlet ut, eller åtminstone till och med vers 35, om man nu inte vill ta med 36 och 37 också, är då det andra summariet, den andra sammanfattningen, andra gången som Lukas beskriver hur det var att leva i den här, eller hur den här första kristna församlingen faktiskt levde, hur den fungerade så att säga. Men vi får väl ta ett avsnitt i taget. Det var en sak bara som jag tänkte på när tidigare under dagen, och det var det att tänk vad tydligt det är när man går igenom apostlagärningarna att det är frågan om ett liv. Jag har läst nu de sista dagarna i tidningen Dagen och i Världen idag och på andra ställen om olika slag av kontroverser inom kristenheten. Det var till och med olika uppfattningar om treenigheten. Och det såg jag också, det var i Christianity Today, en amerikansk tidning, som har ett reportage om hur man fick ställa in den största av alla konferenser som Spring Harvest har i England, som samlar över 50 000 deltagare. Det fick man ställa in därför att man var oeniga om talaren och hans sätt att undervisa om försoningen. Och jag såg att det var en artikel i Dagen, var det väl, som Sigfrid Deminger hade skrivit, där han hade lyft fram om lovsången, att lovsången hade på senare år tenderat att bli någonting för sig självt så att säga, någon egen verksamhet. Och när jag läste den här ena artikeln efter den andra så slår det mig att vi kommer förmodligen aldrig att kunna komma överens i alla frågor. Och det är inte, sannolikt inte heller nödvändigt att vara överens i alla frågor, även om just de här exemplen var tunga huvudfrågor i den kristna tron och naturligtvis viktiga att samtala om och kanske att vara överens om också i viss utsträckning. Men det kristna livet är någonting som levs. Tänk vad många kristna det finns som lever ett ärligt, uppriktigt kristet liv inför Gud och som vill följa Jesus Kristus, men som kanske inte har någon djupare insikt i försoningen. Eller som lovsjunger på ett annat sätt än vad man lovsjunger just i konferenssammanhang och så vidare och så vidare. Jag tror att om kristenheten ska vara trovärdig så krävs inte i första hand att vi är överens om allting, men att vi faktiskt lever det kristna livet. För vi kan prata om både det ena och det andra och vi kan göra oss till tolk för olika uppfattningar och vi kan hålla oss till olika samfund och så vidare. Men om vi inte lever det kristna livet så som det faktiskt skissas här i apostlagärningarna, för det är ju så uppenbart att de levde det kristna livet. Vi läste om församlingens 12 kännetecken Och vi ser hur de är frimodiga mitt i förföljelsen i all enkelhet. Petrustalen innehåller förvisso djupsinnigheter. Men de flesta efterföljarna på den här tiden, de där 3000 som kom till tro på pingstdagen, de hade ju kanske inte någon djupare koll på de här teologiska insikterna. Men de hade tagit emot Jesus som Herren, och de var beredda att vara hans lärjungar, att lära sig vad det är att vara en Jesu Kristi lärjunge. Och det märktes i hela Jerusalem att de tog sin tro på allvar, att de älskade Gud. De var kända för att älska Gud över allt annat och för att praktisera den här kärleken också sinsemellan. Det var ju det som var den stora kraften i Jerusalem. Så när man läser de här kapitlen, så jag vet inte hur du har uppfattat det hittills. Till exempel det här med de 12 kännetecknen i det första summariet. Eller hur du kommer att uppfatta det när vi går vidare här i kapitel 4 och 5. Men jag måste säga att jag upplever det som en oerhörd inspiration. När man får lära känna den första kristna församlingens liv på ett djupare sätt. Man kan förvisso säga att ja, de här 12 kännetecknen, och inte minst ett sånt kännetecken som tecken och under eller egendomsgemenskap, de ser vi inte i vår tid. Nej, men de kan finnas där som en inspiration. Det finns ju ingen anledning för oss att komma under fördömelse eller tycka att vi inte räcker till eller att vi är långt ifrån den första kristna församlingen, när vi ser och förstår att vi är delaktiga utav samma tro. Samma Jesus Kristus som var i centrum i de här kapitlen är i centrum idag, åtminstone i vårat liv. Samma heliga ande som de fick del av på pingstdagen har ju vi fått del av. Det är inte en annan helig ande som vi har. Samma potentiella liv, samma möjligheter till utveckling och till tillväxt och att bära frukt och att människor ska komma till tro finns ju idag i Värnamo 2007 som det fanns på den här tiden. Det är ju inte någon skillnad. Jag måste säga att det är oerhört inspirerande, och jag hoppas att vi inte bara när vi fördjupar oss i de här texterna utan också emellan tisdagarna får möjlighet att prata med varandra eller med andra just om Guds ord och hur Gud verkar genom sin ande. Och nu ska vi börja här i alla fall på det fjärde kapitlet, och då läser jag till en början då 4 versar. Medan Petrus och Johannes talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukeerna emot dem, upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag, eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro, och antalet män var nu omkring 5000. Och lägger man då till kvinnor och barn, för de såg ju på det här i hushåll, alltså de såg ju kollektivt på ett annat sätt, som stora familjerna, så måste det ha varit kanske både 7, 8, 9 och 10 000 vid det här laget. Och det har gått fort. Det är bara en händelse egentligen som Lukas återger här ifrån pingstdagen fram till det här avsnittet, och det är det här undret med den lame mannen vid sköna porten. Men det är klart att den typen av mirakler, det spred sig nog snabbt i Jerusalem. Och så hade han då hållit sin predikan här också, där han hade vittnat om att Jesus har uppstått från de döda, och där han hade utmanat rådsherrarna att också de behövde få omvända sig. Det hade han väl hållit på med hela dagen, för det står här, eftersom det redan var kväll, står det i vers 3, så han hade hållit på och predikat där hela dagen. Det var inte en timme där inte. Det var många timmar. Det var väl kanske paus för lunch möjligtvis, men också den intog man förmodligen där i Salomos spelarhallar på stående fot så att säga, och medan samtalen fortsatte. Så det är alltså det här miraklet som är ovedersägligt. Alla vet ju att den här mannen har suttit där lam från födseln vid sköna porten. Det går liksom inte att säga emot det. Man kan förneka Jesus, man kan ha varit en av dem som ropade korsfäst. Man kan förneka Jesus eller hans uppståndelse från de döda hur mycket som helst. Men man kunde inte förneka att den här lame mannen faktiskt hoppade omkring och prisade Gud. Det var ju uppenbart för alla. Och det var det som Petrus hade knutit an till. Och när han nu har talat om det här hela dagen och förklarat för dem som lyssnade hur det här hänger ihop, att det här var förutsagt i skrifterna och att det inte alls var nödvändigt att tro att Elia skulle komma. Man kunde lika gärna tro att det var Messias som skulle komma. Och denne Messias, det är Jesus från Nazaret. Och han hade visat det utifrån skrifterna och visat att alla skrifterna, ända från profeten Samuel, vittnade ett och detsamma. Så det som hände var visserligen ett mirakel å ena sidan, men å andra sidan inte så märkligt alls. Därför det var uppfyllelsen av att Guds rike håller på att bryta igenom. Ja, det där hade han talat om hela dagen. Och då kommer de instörtande. Prästerna, tempelvaktens ledare och saddukeerna. Prästerna, det vill säga de leviter som för tillfället tjänstgjorde vid templet. För leviterna var ju en hel stam. Levi stam var en av de 12 Israels stammar. Och leviterna hade ett rullande schema som gjorde att de fick resa till Jerusalems tempel och tjänstgöra där under vissa tider, om det var veckor eller månader. Det vet jag faktiskt inte hur det schemat såg ut. Men de som nu var i Jerusalem, det var de prästerna som tjänstgjorde där. Och tempelkommendanten, som det står i Bibel 2000, här står det tempelvaktens ledare. Det var den som var ledare för leviterna, som planerade arbetet och ledde arbetet. Han var förmodligen också en av flera tänkbara kandidater till att bli överstepräst. För översteprästerna, jag ska strax komma tillbaka till det. Det var egentligen bara en överstepräst, men vid den här tiden så kunde det finnas fler överstepräster. De plockade man ur den här skaran bland tempelvakterna. De var så att säga nominerade till att bli överstepräster. Och så var det saddukeerna. Och de här hänger ihop, kan man säga. Saddukeerna, de var ett religiöst parti. Man skulle kunna säga, om vi jämför idag, de var ett rent kyrkopolitiskt parti. De sysslade med kyrkopolitik och de härledde sin släkt, eller man ska säga, till en överstepräst som hette Sadok, som var överstepräst på kung Davids tid. Ni kan se, om ni slår upp i Andra Samuelsboken, eller om du vill lyssna så går det bra också. Men Andra Samuelsboken kapitel 15. Där kan man läsa i vers 24. Och det här handlar då om David innan han har blivit smord, vad jag förstår, till kung. Och det handlar om hur David får fly. Och så står det då i vers 24. Där var också Sadok tillsammans med alla leviterna. Och de bar med sig Guds förbundsark. Men de satte ner Guds ark till dess att allt folket hade hunnit gå ut ur staden. Och Ebiatar kommit dit upp. Då sa kungen till Sadok: för tillbaka Guds ark in i staden, om jag finner nåd för Herrens ögon, och så vidare. Vi kan också titta i det 17:e kapitlet. Det är bara bläddra fram ett blad. Där står i 15:e versen om en Husaj som låter varna David. Han sa: Husaj sa till prästerna Sadok och Ebiatar: det och det rådet har Ahitofel gett Absalom och de äldste i Israel. men jag har gett dem det rådet och så vidare. Den här Sadok räknas alltså som en sorts stamfader till saddukeerna. I 20 kapitlet till sist så står det i vers 25 också om Sadok och Ebjatar, de präster. Så den här Sadok, han var alltså överste präst på kung Davids tid. De här saddukeerna, de blev ett parti som kom till, skulle jag tro, ungefär vid samma tid som fariseerna blev till, alltså efter den babyloniska fångenskapen. För då spriddes ju det judiska folket ut över hela dåtida världen. Och då hade Jerusalems tempel jämnats vid marken 586-587 före Kristus. Och de kunde inte fira gudstjänst vid templet, utan synagogorna uppstod ju runt omkring i förskingringen. Och där i synagogorna så fanns ju inga andliga ledare, och så bildades då olika partier, fariseer, saddukeer och så vidare, som förvaltade det gemensamma livet i de här synagogerna. Synagoge betyder platsen eller där man kom tillsammans. Och där i den vevan så började man på nytt läsa ur gamla testamentets skrifter. Och då kunde man kanske inte ens hebreiska språket i förskingringen. Och om man kunde det, och om man kunde läsa de heliga skrifterna, så var det nog så att många inte förstod vad det handlade om. Och så uppstår då de här skriftlärde. Skriftlärda var alltså alla de som på ett särskilt sätt förvaltade skrifterna och som skötte undervisningen i synagogerna. Men saddukeerna var, kan man säga, ett religiöst parti som oftast samarbetade med de som regerade över det judiska folket i Israel. Det var ett konservativt parti som bestod av de rika, som bestod av de som hade inflytande, som hade makt så att säga. Och de var ofta i kontrast emot fariseerna, som var mera, inte bara liberalt utan folkligt parti. Och som hade vanligt folk så att säga på sin sida. De här saddukeerna, de tror man, det här är inte alldeles säkert, för gamla testamentet var ju inte avgränsat som bok vid den här tiden. Och är knappast det fortfarande, skulle jag vilja säga. I vart fall inte den meningen som vi kristna har avgränsat Bibeln och gamla och nya testamentet. Vi säger ju att det är kanon, att det inte kan läggas till någonting. Utan de här avgränsade, de här böckerna, det är de här böckerna, de här 66 böckerna i Bibeln som är heliga. På det sättet betraktade man inte de 39 böckerna i gamla testamentet. Utan det var mera öppet. Och därför är det inte riktigt säkert vilka böcker som ingick vid den här tiden när saddukeerna utvecklade sitt partiprogram så att säga. Det finns de som menar att de bara höll sig till de 5 Moseböckerna, alltså till lagen, och att man var specialister på att tillämpa lagen på ett lagiskt sätt, om jag får uttrycka det lite negativt. Så att de var lite besserwisser på det sättet. De skriftlärde, prästerna, tempelkommandanten, saddukeerna, de hör liksom ihop i det här sammanhanget. Och de ger sig nu på Petrus och Johannes. De här saddukeerna, ska jag kanske säga också, de trodde definitivt inte på de dödas uppståndelse. Och det vet vi, om du kommer ihåg, vi kan gå tillbaka till Matteus 22. Matteus 22. Där har Jesus flera stridssamtal just med saddukeerna. Matteus 22, vers 23. Samma dag kom det fram några saddukeer till Jesus. De påstår att det inte finns någon uppståndelse. De var kanske att göra dem orättvisa, det vill jag inte göra. Men frågan är om de ens var intresserade av livet vid sidan om det jordiska livet. De trodde inte på de dödas uppståndelse. De trodde inte på evigt liv. De trodde inte på änglar. De trodde inte på demoner. De sysslade bara med det inomvärldsliga perspektivet. Med de jordiska förhållandena. Och det var därför som man tror också att de strikt höll sig till de fem Moseböckerna. Och brydde sig inte särskilt mycket om de profetiska perspektiven. Så ni ser att här har de gett sig på Jesus. Och där i Matteus 22, 24 och så vidare så försöker de sätta honom på prov. De säger att ja, en man då hade gift sig med honom och så dog han. Och hans hustru fick ju då enligt lagen ta över, gifta sig med brodern. Och så skedde det här 7 gånger. Och vem ska hon då tillhöra i himlen? Alltså underförstått, det finns ju ingen himmel. Så det begriper ju vem som helst att det kan ju inte vara på det sättet. Så var det med saddukeerna. Och som sagt, de stödde också de politiska krafterna som fanns i landet. Tidigare så hade de stött, jag vet inte om Hasmoneer släkten säger er någonting. Men efter Maccabeerupproret som ägde rum 200-talet före Kristus. När grekerna fortfarande var förhärskande bland det judiska folket. Och skulle lämna över till romarna. Där fanns ett litet vakuum. Då gjorde judarna uppror. Och det upproret kallas för Maccabeerupproret. Det var en Maccabeus som ledde det upproret. Maccabeerböckerna finns ju med i apokryferna i nuvarande Bibel 2000 i Gamla testamentet. Fruktansvärd läsning. Jag vet inte om det är någon av er som har läst det, men det är krig och det är blod och död sida upp och sida ner. Men det återger de här krigen. Och efter Maccabeerupproret så hade de åtminstone tillskansat sig makten över det religiösa livet bland judarna. Så att ockupanterna brydde sig inte så mycket om det, utan de var ganska så självständiga. Och där fanns en som hette Hasmon som efterträdde Maccabeerna. Eller han hette inte Hasmon, han hette Johannes Hyrcanus om jag minns rätt. Men hans stamfader hette Hasmon. Så att alla de som regerade från 200-talet före Kristus fram till ungefär 40 före Kristus, det var Hasmoneerna. Och saddukeerna och Hasmoneerna, det religiösa konservativa maktpartiet och den politiska makten, de arbetade sida vid sida. Det var verkligen kyrka-stat i ett, om jag uttrycker på det sättet. Jag säger fram till år 40 före Kristus, därför att det som hände då var ju att Julius Caesar mördades och romarna tog över makten. Och i den vevan så lyckades en Herodes som var av idumeernas släkt tillskansa sig makten i Judén. Alltså Herodes som var kung när Jesus föddes, Herodes den store. Så det skiftade lite grann mellan släkterna. Men med saddukeerna, de samspelade oavsett vad det var för släkt. Så de hade en ganska stark ställning, som ni förstår. Och nu kommer de alltså störtande in i Salomos pelarhallar. Och de avbryter hela tillställningen, undervisningen, förkunnelsen som Petrus och Johannes har haft där hela dagen. Och man griper dem helt enkelt. Och sätter dem i fängelse. Och där hör man dem i fängelse till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men det står här som en liten parentes i vers 4 att vid det här laget så var det ungefär 5000 män som hade kommit till tro. Så ni kan ju tänka er att den rörelse som började med Jesus och som exploderade på pingstdagen, för att innan pingstdagen var det ju inte så många efterföljare. Det var ju 120 stycken där på pingstdagen. Så det är ju först efter att Jesus har uppstått och han först sen han har utgjutit sin ande som kyrkotillväxten, om man får uttrycka det så då, verkligen skjuter fart. Och nu går det med en rasande fart. Först 3000 på pingstdagen. Och så här då. Ytterligare. Här står 5000 män. Alltså ytterligare 3, 4, 5, 6, 7 000 människor. Nu vet jag inte exakt hur lång tid. Men det går här. Men vi pratar ju om månader på sin höjd. Kanske kortare tid än så till och med. Och sen så står det då, nu läser jag vers 5 till och med 7. Nästa dag samlades Stora rådets medlemmar i Jerusalem, både äldste och skriftlärda, vidare översteprästen Hannas, liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av översteprästerlig släkt. De förde fram apostlarna och började förhöra dem. Och anklagelsepunkten, genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Nu skulle de stå till svars för det. Men låt oss ta en sak i taget. Där Stora rådet, det var alltså en samling av 71 personer. Och det skulle vara översteprästen och 70 bisittare. Så översteprästen var den som hade det stora inflytandet. Och så hade han 70 personer. Och de där 70 personerna skulle vara de skriftlärda som jag har nämnt om. Och de skulle vara de äldste, som var alltså inflytelserika familjer i det judiska folket. Även sådana som var ute i diasporan kallade samman. De inflytelserika familjerna hade, och äldste hade representanter här i Stora rådet. Så det var de riktigt förnäma. En av de förnäma, det var ju Josef från Arimataja. Han som tog ner Jesu kropp ifrån Golgata kors och ville ta hand om honom. Som profeten Jesaja hade profeterat 700 år innan. Bland de rika kom Jesus först när han var död. Så Josef från Arimataja ingick i Stora rådet. Det kan man se i Lukas 23:50. Och sen var det då skriftlärde. Och bland de skriftlärda kan vi nämna några personer som ni känner igen från Nya testamentet. Till exempel Nikodemus. Han som kom till Jesus om natten. Och som förde ett samtal med Jesus om natten just om den helige ande. Och Jesus försökte förklara för honom att varje människa som vill leva i Guds rike måste, det enda gången Jesus talar om måste, vara född på nytt. Det som är fött av anden är ande. Det som är fött av kött är kött. Det här begrep ju inte Nikodemus särskilt mycket av, men han hade haft det samtalet. Och det finns en hel del som talar för att han också kom till tro på Jesus så småningom. Jag har skrivit Johannes 19:39. Jag blev lite nyfiken på vad som står där. Det är alltså efter korsfästelsen, just det. Efter korsfästelsen. Jesus har dött, och så står det i vers 38. Josef från Arimataja, som var en Jesu lärjunge i hemlighet, av rädsla för judarna, bad därefter Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick därför och tog hans kropp. Och så kommer det. Även Nikodemus kom dit. Han som första gången hade kommit till Jesus. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring 100 pund. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de välluktade salvorna. Så här jobbar alltså Josef från Arimataja och Nikodemus, båda medlemmar av Stora rådet, tillsammans för att ta hand om Jesu döda kropp. Det är fascinerande, men det är klart att det är så anmärkningsvärt, så att det är därför Johannes skriver ut deras namn när han berättar om det här. För alla visste ju vilka de var. En annan som var med i Stora rådet, en annan skriftlärd, det var ju Gamaliel. Gamaliel den första, kanske man ska säga, för det finns en, eller den äldste, för att det finns ytterligare en Gamaliel lite senare. Men den äldste här, Gamaliel den första, det var han som var lärare till Saulus. Och om Gamaliel berättas det att han hade ett specialuppdrag i Stora rådet. Han handplockade bara ett fåtal av sina lärjungar. Gjorde personliga lärjungar till sig. Knöt rabbinlärjungar till sig som hade apologetisk kallelse. Det vill säga sådana som skulle tränas i att försvara den judiska tron. Och som till och med när det behövdes skulle föra argumentationen i förhållande till de grekiska filosoferna. Eller på offentliga platser försvara den judiska tron. Och kanske till och med i den meningen vara någon sorts missionärer för den judiska tron. Inte missionärer så som vi kanske tänker oss att man skulle vinna anhängare. Men de var ändå utsända och tränade att föra de här apologetiska samtalen. Gamaliel handplockade endast ett fåtal, de bästa rabbinlärjungarna. En av dem var Saulus. Alltså han som vi känner som Paulus. Jag lade märke till en sak när jag läste kommentarerna, och jag kontrollerade det också i den grekiska grundtexten. Det står nämligen så här i vers 7, Apostlagärningarna 4:7. De förde fram apostlarna. Och så finns det några ord i grekiskan som inte är översatta. Det står, de förde fram apostlarna och ställde dem i mitten. Det där ställde dem i mitten finns inte med vare sig i folkbibeln eller i Bibel 2000. I 1917 års översättning, nu kommer jag inte ihåg vad som stod där, men jag tittade på den också. Där ser man att ställdes på sin plats eller någonting sånt där. Man kan tycka att det är en detalj som inte är så viktig, men nu ska ni höra här hur det står i Evald Lövestams kommentar till Apostlagärningarna. Och nu citerar jag. Han skriver där att enligt uppgifter i Mishna, alltså de äldste stadgar, för de finns ju bevarade. Enligt uppgifter i de äldste stadgar så satt rådsmedlemmarna i halvcirkelformade rader som stegvis höjde sig bakåt liksom på en teater. Ordföranden, alltså översteprästen, tycks ha suttit nedtill i mitten, kanske på ett podium framför de här halvcirkelformarna. Vid sidorna stod två skrivare, av vilka den ene skulle anteckna friande yttranden om de anklagande, medan den andra skulle anteckna fällande yttranden av rådsherrarna. Ibland fanns även en tredje som skulle skriva ned uttalanden både för och emot de anklagade, så att det i bägge fallen blev dubbel registrering. För det står ju i skriften vad två eller tre vittnen är överens om, så ska domen bli. Mitt över, det är fortfarande citat, mitt över stora rådet satt rabbinlärjungarna i tre rader med 23 rabbinlärjungar i varje rad enligt en given ordning. Vid ifrågavarande tid får Saulus från Tarsos, den store Gamaliels lärjunge, antas ha haft en plats här. Så Saulus har förmodligen suttit med vid det här tillfället när Petrus och Johannes ställs inför stora rådet. Och att de ställs i mitten, det betyder alltså att de fördes fram, så att de stod framför överste prästen och hade stora rådet, domstolen så att säga, bakom sig, skrivare vid sidan om. De ställdes där i mitten på de anklagades plats. Så ungefär så kan man tänka sig att scenen har sett ut. Det påminner rätt så mycket om vad vi läser i Johannes 18. När Jesus anklagas. Det står nämligen i Johannes 18. Tolv. Soldaterna med sin befälhavare och judarnas tjänare grep nu Jesus och band honom. De förde honom först till Hannas, svärfar till Kaifas, som var överste prästen det året. Det var Kaifas som hade gett judarna det rådet att det var bäst att en man dog i folkets ställe. Det är ju samma farbröder som är omnämnda här i Apostlärningarna 4. Så det man måste fråga sig nu, och som de anklagade Petrus och Johannes måste ha frågat sig, det är ju naturligtvis, för de vet ju hur det gick för Jesus, ska det nu gå på samma sätt för oss? Det fanns ju en hel del som talade för att det skulle gå på samma sätt med dem som det hade gjort för Jesus. Och den där bakgrunden med det här pampiga stora rådet, det kan vara bra att ha den bilden så att säga, så man förstår vilket tryck det var på de här två apostlarna. För då blir ju Petrus tal här ännu mera imponerande, eller ännu mer frimodigt. För han skrädde ju inte orden för 5 öre, han vittnar ju rakt ut bara precis evangeliet. Nu är det emellertid här, när vi går tillbaka till Apostlärningarna 4, inte den här stora rådet. Det är inte ens säkert att alla medlemmarna i stora rådet var närvarande. Det är väl knappast troligt. Men tillräckligt många tydligen för att ställa dem här inför rätta. Nu är det inte den juridiska processen som är viktig för Lukas när han skriver Apostlärningarna. Utan det som är viktigt ser man i sitt sammanhang här. Inte bara det omedelbara sammanhanget, utan det stora sammanhanget, alltså kapitel 3 och kapitel 4, 5 och 6. Det är ju det frälsningshistoriska sammanhanget. Att det som nu sker här har stor betydelse, är en milstolpe i frälsningshistorien. Det är det som Lukas vill lyfta fram. Precis på samma sätt som det var en helt avgörande betydelse att den frälsningshistoria som började med Abraham, Isak och Jakob och Moses och David, och som fulländades i Jesu Kristi död och uppståndelse i Jerusalem. Och sedan på samma sätt pingstdagen, den nämns också Jerusalem, var ju nästa milstolpe. Och det här är ytterligare en milstolpe i frälsningshistorien, ytterligare ett led i Guds sätt att sprida evangeliet från pingstdagen sedan ut till jordens alla ändar. Så det här ingår mycket tydligt enligt Lukas i Guds plan. Det som sker här sker i enlighet med Guds rådslut. Och då påminner jag om det som jag har sagt förra gången, inte minst återigen, att det fritar inte åklagarnas så att säga, egna ansvar. Vi tror ju inte på en fatalism som säger att Gud styr allting, även om Gud vet allting. Så att de som korsfäste Kristus eller förnekade Kristus, eller här då som ger sig på apostlarna, de är naturligtvis själva ansvariga för det som händer. Det kan också vara bra att komma ihåg. Icke desto mindre så är det Guds vilja som genomförs. Och som sagt var, i vers 7 har du själva anklagelsepunkten. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Och det betyder att här ställs allting på sin spets. Genom eller i vilket namn har ni gjort detta? Det betyder två saker. Det ena är ju det att hela den första kristna församlingens liv och leverne, hela skriften, hela frälsningshistorien, menar ju Lukas och de första kristna, är personifierad, koncentrerad och personifierad i Jesus, som inte är vem som helst. Jesus är född av jungfrun Maria. Han är Guds messias, den andra personen i gudomen, som har gett sitt liv av fri vilja som ett försoningsoffer för människorna, som har uppstått eller uppväckts av fadern därför att han är oskyldig, och som har getts all makt i himlen och på jorden som lön, om jag får uttrycka det på det sättet. En lön som denne Jesus sedan ger vidare genom den helige ande till alla sina lärjungar. Så att allting ställs ju på sin spets. Vilket namn har ni gjort detta? Jo, i Jesu namn förstås. I Guds namn helt enkelt. Det är Gud själv som har verkat i det här. Det är det ena som de har så att säga ute efter när man anklagar apostlarna. Det här vad man vill höra, för att det här är vad man kan fälla dem för. Det finns en annan aspekt också, och det är ju det att i förlängningen, eftersom de nu inte tror att Jesus är Guds messias, alltså stora rådet i allmänhet, utan man anklagar och för fram den här anklagelsen, så kan man anklaga dem för trolldom, att ha utövat magi i namnet Jesus. Det gjorde man ju, man anklagade ju Jesus på samma sätt. I vems namn gör du dina gärningar? Är det Belzebuls namn? Därför att svaret på den frågan, om det nu inte är så att man tror att det är Gud själv, avslöjar ju att det här är magi, det här är trolldom, det här är kvacksalveri. Det här är någonting som man gör i någon annans namn. Och kvacksalveri eller trolldom var ju enligt femte Mosebok, vad det nu var för kapitel 18, eller via lagen i alla fall, förenat med dödsstraff. Så det är en oerhört stark anklagelse som ligger i den här frågan. Då kan man undra, hur förhåller sig då Petrus och Johannes till det här? Och nu kommer då Petrus andra tal. Han har ju ett antal tal som är återgivna i apostlärningarna. Och det andra talet börjar då i vers 8 och går till och med vers 12. Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem: ni folkets rådsherrar och äldste, eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man, och eftersom vi tillfrågas hur han har blivit botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazareens namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Ganska så kärnfullt måste man säga. Rakt på sak, inga krusiduller. Jag sa visst att det var Petrus andra tal, men det är väl hans tredje tal förstås. Och det här tredje talet, det har ungefär samma struktur som de två tidigare talen. Det vill säga, han knyter an till det som har hänt, adresserar de som har varit med om det här, som har sett det. Han ger en koncentrerad förkunnelse, alltså det som vi kallar för kerygmat, om hur Jesus dör och uppstår för vår skull. Och han hänvisar till skrifterna, bibelordet. Och sedan så anklagar han de som lyssnar och säger att ni gjorde av okunnighet, men ni kan omvända er och bli kristna ni också. Så det var inte så mycket, de var verkligen ställda mot väggen genom den här förkunnelsen. Det här är förkunnelse i ordets rätta meningen. Kerygma, det är predikan. Så här ska en predikan vara i ordets riktiga mening. Till skillnad emot undervisning, för det är någonting annat. Men här är en riktig predikan. Och nu när man läser det här så ser man då att han uppfylldes i vers 8 av den helige ande. Och det där att det står så kan säkert finnas flera skäl, men ett skäl, för Lukas har skrivit nämligen i Lukas evangeliet, ja, det står väl i Matteus också som vi har läst, att när ni ställs inför rätta, så bekymra er inte över vad ni ska säga, utan den helige ande, hjälparen, ska ge er de rätta orden i den stunden. Och därför så skriver Lukas så här: då uppfylldes Petrus av helig ande, och så säger han de rätta orden. Och så hänvisar han, ser ni, till i vers 11 till Saltaren 118. Och det är ett par saker där som jag tänker på. Vi kan förresten slå upp Saltaren 118, som räknas till en av de messianska psalmerna. Alltså den handlade om Messias, så det var ju dubbelt bra att citera just den. Sen var det så också att de här rådsmedlemmarna, de 71, de betraktade sig själva som byggarna av det judiska folket. Det var ju de som var de andliga ledarna. Det var de som var byggningsmännen. Så det gör också att det är extra bra att citera just den här versen. Förutom att det då handlar om hörnstenen, som ju är Jesus Kristus. Han som blir en grundsten, en hörnsten för alla de som tror. Men så här står det i vers, alltså Psaltaren 118:22. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Alltså lägg märke till det. Lägg märke till varje ord. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Men titta nu i Petrus tal hur han citerar. Alltså Apostlagärningarna 4:11. Där står det: stenen som ni. Han har lagt till ett ni där. Och om jag minns rätt nu har jag inte Bibel 2000 framför mig, men där så ser man att själva citatet är i kursiverad stil. Men just ordet ni som Petrus lägger till är inte kursiverat. Så i den i Bibel 2000 har man markerat att det inte så att säga egentligen hör till själva Psaltaren 118. Och det var naturligtvis inte fel, utan det visar ju bara hur man i den första kristna kyrkan förstod och hur man tolkade och hur man kunde använda skriften genom att citera den. Jesus är stenen. Där har du ju tolkningen. För så står det ju inte i Psaltaren 118. Det står inte att Jesus är stenen. Det står ju, Jesus fanns ju inte på den tiden, om man säger så. Utan Jesus är ju hörnstenen. Det är ju de första kristnas förståelse utav profetierna. Jesus är hörnstenen, och så är hörnstenen den viktigaste stenen utav alla. Hörnstenen kunde syfta på, antingen så var det när man byggde ett valv. Man byggde ett valv så satte man byggde från varsin sida, och så satte man den sista stenen, kilen där, det är hörnstenen. Och det är den som gör att valvet sitter där det sitter. Tar man bort den så rasar ju valvet. Så den hörnstenen är helt avgörande. Eller så kunde hörnstenen vara den sten som man la i hörnet på en stengrund som man la ut när man skulle bygga ett hus. Och den var tvungen att vara precis i rätt vinkel, för man la ju stenarna eller väggarna i linje med hörnstenen. Och var hörnstenen sned så blev ju väggen sned. Så den var en väldigt viktig sten. Den stenen har byggningsmännen, har rådsherrarna kastat bort. Och de ska vara byggare av Guds hus. Och så har de kastat bort hörnstenen. Det är anklagelsen mot Stora rådet. Så det kan ju inte bli någonting med det bygget. Och det är Jesus som är hörnstenen. Det är han som är så att säga det avgörande för Guds rikets tillväxt och utveckling. Och han säger ju det sedan där i vers 12 också: hos ingen annan finns frälsningen. Frälsningen heter på grekiska soteria. Och ordet soteria är alldeles tydligt att det är frälsningen. Det är inte frälsning eller att man blir räddad från en konstig situation så där i största allmänhet. Utan det här är ett tungt teologiskt ord. Frälsningen innehåller, ordet soteria innehåller alla aspekter av frälsningen. Det är den slutliga frälsningen. Det är den eskatologiska frälsningen. Det är det fullbordade gudsverket. Det är slutstenen i Guds frälsningshistoria vi talar om. Som ligger i hos Jesus Kristus. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Alltså det är inget tvekan om att Petrus här, eller att den första kristna församlingen i allmänhet, knöt hela frälsningshistorien, knöt allt Guds verk till den enda personen Jesus Kristus. Så avgörande är Jesu Kristi person. Vi såg det när vi gick igenom Matteus evangeliet, hur viktigt det var just det här med jungfrufödseln, eller hur man förstod jungfrufödseln. Det är ju Gud själv som blir människa. Eller hur man förstod korsfästelsen. Det är ju inte vem som helst som dör, det är ju Gud själv som dör. Och i apostlärningarna på samma sätt, hela frälsningen, alla människors tillflyktsort, borg som man flyr till, det är ju Jesus Kristus, inte någonting annat. Och det måste naturligtvis vara likadant i vår tid, och i den utsträckning som det inte är det i en sekulariserad kristenhet, så är det ju bara att beklaga. Då är vi ute på, minst sagt, ute på hal is, om man kan använda en sån bild. Nej, allting knyts till Jesu Kristi person. Och vi kan titta på några bibelser. 2:38 har vi ju redan läst. Alltså i hans första predikan där säger han: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Då får ni syndernas förlåtelse, då får ni den helige ande och så vidare. Det är knutet till Jesus Kristus. I 3:e kapitlet, vers 6, när han botar den här lame mannen, så säger han: i Jesu Kristi Nazareens namn förmedlar jag frälsningen till dig. Eller Jesus Kristus helar dig genom den här handräckningen som jag gör. Vers 16, också 3:e kapitlet. Det är genom tron på hans namn, på Jesu Kristi namn, som man har fått styrka. 4:e kapitlet har vi redan läst, vers 7. I vilket namn har ni gjort detta? Det var anklagelsen, och svaret var solklart i vers 10. I kraft av Jesu Kristi Nazareens namn. Eller för all del, om du vill bläddra fram till 10:e kapitlet. Där Petrus talar i Cornelius hus. Och så säger han i vers 43. Han har predikat kerygmat, om hans död och hans uppståndelse, och så kommer det i vers 43: om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Så hela Guds rådslut, från begynnelsen till änden, från första Mosebok första versen till uppenbarelsebokens sista vers, är knutet till Jesu Kristi person. Det här var ju naturligtvis det svar som Stora rådet inte ville höra. Och de gick inte att ta miste på vad Petrus hade predikat och sagt. Vi får se här nu då. Nu hinner vi kanske inte så mycket, men jag undrar om vi ändå inte ska läsa ifrån vers 13 till och med 22. Så att vi får med reaktionen. Hur reagerar nu Stora rådet? När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var, och märkte att de var olärda män ur folket, så blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådsalen och överlade med varandra. De sa, vad ska vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem, det står ju klart för alla som bor i Jerusalem. Och det kan vi inte förneka. Men för att detta inte ska spridas vidare bland folket, så låt oss varna dem för att i fortsättningen tala till någon människa i det namnet. De kallade in dem och förbjöd dem att överhuvudtaget tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade, döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då hotade de dem än en gång och lät dem sedan gå, eftersom de för folkets skull inte kunde finna något lämpligt sätt att straffa dem. Ty alla prisade Gud för det som hade hänt. Mannen som hade blivit botad genom detta tecken var nämligen över 40 år. Så man ser att de kan inte riktigt hantera den här situationen. Jag vet inte om jag har sagt det tidigare, men det är lite det här att de överlade i hemlighet. De skulle ju lämna rådsalen i vers 15. Och att de överlade med varandra innanför stängda dörrar. Det har gjort att en del liberalteologer i sina kommentarer tycker sig se på direkten att det här är ett falsarium. Hur kan Lukas veta vad de sa ifall det sades inom stängda dörrar? Han var ju inte där. Men som jag sa, Saulus var förmodligen där. Och Saulus hade ju med sig läkaren Lukas på sina missionsresor. Så det är klart att han berättade vad som sades. Och om det skulle ha varit så att Saulus inte hade varit med, vilket han förmodligen var, så var ju Gamaliel definitivt med. Så det sipprade ut. Men det ser man hur en del bibeltolkare, de liberalteologer, försöker liksom hitta saker och ting som man kan säga att det här stämmer inte. Jag tror att det stämmer väldigt bra, Guds ord. Det tror jag absolut. Jag har inte hittat någonting som skulle vara anmärkningsvärt eller som skulle göra att man inte kan lita på skriften. Så det som händer här är alltså att de blir väldigt förvånade. Men så påminner de sig om att de hade varit tillsammans med Jesus. Jag tycker det är ett så fint uttryck. För det står också i Markus evangeliet någonstans att han valde ut sina lärjungar, de 12 som skulle vara tillsammans med honom. Alltså det står inte att de skulle vara hans lärjungar i den meningen att de skulle tränas upp för något jobb, utan det står att de skulle vara tillsammans. Det var själva nyckeln. Och så är det ju för oss också. Vi har olika kallelser och uppgifter, men grundhållningen för oss alla är att vi ska vara tillsammans med Jesus. Och där är tyvärr tiden slut, så vi får avsluta där. Herre, vi tackar dig för att du låter oss få blicka in i bland de första kristna. Du låter oss få leva med i det som hände då. Herre, vi tackar dig för den ynnesten att få känna av atmosfären som är nedtecknad i apostlagärningarna. Herre, låt oss få fyllas av den atmosfären. Låt oss få fyllas av din heliga andes visdom och kraft. Så att vi kan leva ditt liv också i vår tid. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlagärningarna. Och det här var del 16 vi fick höra. Och vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter så kommer sändning från Missionskyrkan, Radio MF. Då får du lyssna till deras söndagsgudstjänst i eftersändning. Det här var en sändning från Värnamo, församlingsnärradio. Programmet heter Bibeltimman. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Ha en välsignad vecka.